Här är Ekeredaktionen. Den svåra stormen idag över Sydsverige gjorde att både flyg, tåg och färjetrafiken drabbades av svåra störningar. Och flera människor träffades av kringflygande föremål. Den svåra stormen i Sydsverige i allmänhet och Skåne i synnerhet har kulminerat nu under eftermiddagen med vindhastighet upp mot 42 meter per sekund. Stora skador har vållats både inom tätorterna och ute på de små och stora vägarna. Och de flesta polisdistrikt rapporterar personskador till följd av stormvindarna. Cyklister och gående har träffats av takpannor och förts till lasarett. Många har helt enkelt bara blåst omkull. Sålunda har bara inom Lunds tätort fram till för en halvtimme sedan inte mindre än 7 personer förts till akuten sedan de blev fällda till marken av vinden. Och precis nu kommer en uppgift som säger att en ladugård öster om Kristianstad med 70 nötkreatur har blåst omkull. Än en gång gäller alltså polisens allmänna maning till allmänheten. Håll er inomhus.
Det var den 18 januari 1983. Och några nyhetsstumpar den 13 april 1983.
USA. Chicago fick idag sin första svarte borgmästare. Demokraten Harold Washington vann nämligen knappt över sin vita republikanska medtävlare. Efter en kampanj som slagit alla rekord i smutskastning men också lockade 82% av väljarna till urnorna.
Today Chicago has seen the bright daybreak for this city and for perhaps this entire country.
Det är inte bara Harold Washington, Chicagos första svarte borgmästare och hans anhängare som jublar idag. Det gör hela det svarta USA. Det här är deras största framgång på mycket länge. USAs mest segregerade storstad vann en svart tack vare en framgångsrik mobilisering av svarta väljare och tack vare stöd från spansktalande befolkningsgrupper och liberala vita. Och det skedde trots att Washington själv är en ganska medelmåttig och sårbar politiker och trots klara rasistiska inslag i valkampanjen. Den historiska segern kommer med säkerhet att få återverkningar också i amerikansk rikspolitik. Kanske ställer de svarta upp en egen presidentkandidat. Och i alla händelser visar Chicago-valet vilken politisk makt de svarta har när de utnyttjar rätten att rösta. Och den rätten kommer de säkerligen att använda betydligt oftare också i nationella val efter framgångarna i Chicago. KG Bergström, Washington.
Och så Sverige. Antalet arbetslösa var i mars i år 149 000 enligt AMS och Statistiska centralbyråns räkning. Det är 25 000 fler än i mars i fjol. En ökning alltså med 20%. Men jämfört med februari i år har siffran minskat med 6 000. En nedgång som anses normal för säsongen. Arbetslösheten är fortfarande mycket hög bland ungdomarna. 47 000 var utan arbete i mars, eller 7,3%. För hela arbetskraften är den siffran 3,4%. Samtidigt sysselsätts nära 185 000 genom arbetsmarknadsåtgärder. Det är den högsta siffran någonsin och regeringen förbereder nu ännu fler sådana åtgärder. De presenteras sannolikt nästa vecka.
Det var den 13 april 1983. Och vi fortsätter den 13 april 1983. Och PLO-ledaren Yasser Arafat i Sverige.
För halvannan timme sedan gav Arafat en presskonferens.
Before I don't forget that I am still homeless, stateless, even without an entity card. So before asking me this question, where is my right to live as you are living? You have your own passport, you have your own homeland, and you have your own state. So, before asking me this question, where is my right?
Many people know you as a terrorist leader. What are you? What can you say to those people?
Not to forget that even some leaders in Europe have been named as terrorists from the Nazis. Where they are now? General Charles de Gaulle has been mentioned from the Nazis as a terrorist. Many leaders who were facing and who were struggling against occupation and invasion, they used to be called, as the Israelis are calling me now, but not to forget that I am a freedom fighter.
Men före den här presskonferensen hade Arafat hunnit med ett digert program av täta och stundom smått tumultartade möten på Grand Hotel och på regeringens kansli. Så här rörigt var det strax före lunch när Arafat lämnade regeringskansliet Rosenbad efter sina samtal med de nordiska socialdemokratiska partiernas representanter.
Så här rörigt var det idag strax före lunch när Arafat lämnade regeringskansliet Rosenbad efter sina samtal. På presskonferensen efteråt gav de som talade med Arafat sitt stöd åt PLO och fördömde samtidigt kraftigt Israels politik mot palestinierna.
Och det här är en markering att den nordiska socialdemokratin i allt väsentligt står enad när det gäller Mellanösternproblemen.
Men fred, men kommer ni att agera själva på något sätt?
Ja, det har vi inte, av naturliga skäl inte diskuterat här, eftersom vi nu har diskuterat med Yasser Arafat. Vi har inte diskuterat sinsemellan vad vi ska göra.
Jo, men ni måste ha haft ett mål från början, va?
Vadå?
Ni måste väl ha haft ett mål från början. Detta samtal måste väl tankehållet skulle leda till, va?
Ja, visst.
Ja, målet är ju att man från de nordiska socialdemokratiers sida igen och igen stöder oprättelsen av ett palestinensiskt homeland. Altså den kendskærning, at vi støtter det, det er vores bidrag til at søge at få fred i Mellemøsten.
Vores mening er, at forudsætningen for fred i Mellemøsten er jo, at Israels trygghed og Israels ret som stat erkendes. Då måste også Israel erkänna palestinernas ret til et hemland. Vi ställer alltså båda kraven. Vi ställer, och från palestinsk sida motsäger mig till detta krav. Jag har alla intryck av att Arafat och PLO är förhandlingsvilliga. Men samtidigt så läser man i tidningarna om att Israels regering har beslutat att forcera bosättningspolitiken på Västbanken. Och jag vet inte vad Eitan sa om att man skulle jaga de här arabiska ungdomarna som förgiftade kackelacken. Så när man läser sådan så blir man ju samtidigt pessimistisk. Men med den attityden så blir det inte fred i Mellanöstern.
Arafat åkte till Grand Hotel för lunch. Värdar för lunchen var de arabiska ambassadörerna i Stockholm.
Ja. Mr. Arafat, look this way, please. Thank you. So, fine.
Here, please.
Very nice. Yes.
Efter lunch träffade Arafat utrikesministern. Palme har tagit emot som socialdemokratisk partiordförande, inte som regeringsledamot. Som vad tog då Lennart Bodström emot?
Hit till det här huset och träffa mig. De gör det egenskap av regeringsledamot i allmänhet. Så det var det sista som vi talade om. Så är det behovet av humanitärt stöd. Lidandena är stora och det är en allvarlig sak att hjälporganisationer av typ Svenska Röda Korset, Internationella Röda Korset, Röda Halvmånen inte tillåts arbeta bland det stora antal nödställda som nu föreligger.
Efter visiten hos Bodström med te, kakor och politiska samtal var besöksdelen slut. En sak har Arafat vunnit. Hans försonligare linje inom PLO har fått nordiskt socialdemokratiskt stöd. Och än en gång har Israels bosättningspolitik på Västbanken kraftigt fördömts.
Yasser Arafat är bittert hatad av sina motståndare och hänfört dyrkad av sina anhängare. Som politisk symbol och som folkledare är han jämförbar med Jugoslaviens Tito och Kubas Castro.
Titta på mig, ser jag ut som ett monster? Arafat har själv en gång ställt frågan till kritiska journalister och många av hans fiender skulle säkert svara ja. Hans anhängare däremot beundrar och dyrkar honom. Men vem är han själv? Som person är han märkligt svår att få syn på. Det sägs om honom att han inte har något privatliv. Han röker inte, han dricker inte, han träffar inte kvinnor. Är han gift så är det med den palestinska revolutionen. Han arbetar 15-18 timmar om dygnet, helst på natten. Och så reser han, som hit till Sverige. Arafat är sedan många år skytteldiplomatins mästare. Om man är nästan okänd som person så beror det på att han numera består nästan helt och hållet av politik. Han är kompromissernas mästare, beredd att hålla sig väl med alla, bara det gagnar hans stora livsmål, en egen stat åt palestinierna. Resan till Sverige är bara en liten etapp i en världsomspännande PR-turné. En turné som har gjort det möjligt för Arafat att stå på god fot med både Iran och Irak, med den konservativa egyptiska ledaren Mubarak, likaväl som med socialisten och juden Bruno Kreisky. En kanske ännu större politisk bedrift är det att han har lyckats hålla ihop inte färre än 8 rivaliserande grillagrupper inom paraplyorganet PLO. Han har tidigare inte varit känd som särskilt religiös. Nu i den islamska väckelsens tidevarv meddelar han att han ber 5 gånger om dagen och att han iakttar fastan under den heliga månaden Ramadan. Arafat har under 14 år som PLO-ledare lett en organisation som åtminstone tidigare inte har värjt för terror och blodiga våldsdåd. Undan för undan har PLOs moderata profil tonat fram. Det är en profil som Arafat personligen har gjort allt för att framhäva. Numera framstår han i väst nästan som en fredens och försoningens statsman, till israelernas förtvivlan naturligtvis. Bilden av Arafat som blodig mördare, den är lika felaktig som bilden av Arafat som fredsförste. I grund och botten är han en totalt hängiven resultatpolitiker, mitt uppe i ett blodigt tidevarv.
Igår, innan Arafat ens hunnit komma hit, började demonstrationerna. Men då var det rösterna mot besöket och mot PLO som hördes tydligast. Men demonstrationerna fortsatte idag, för nu hade ett stort antal organisationer samlat sig till en manifestation för Arafats besök.
Välkommen Arafat var mottot för den här demonstrationen ikväll, arrangerad av en rad organisationer som stöder Socialdemokraternas inbjudan av Yasser Arafat till Sverige, och med förhoppningen att besöket ska bli ett steg på vägen mot en lösning av konflikten i Mellanöstern. Men på Norrmalmstorg bland en gles skara åskådare och med brinnande lågor protesterade Solidaritetskommittén för Israel mot Arafats besök.
Ja, absolut. Det ser vi emot.
Är det inte bra att man försöker få samtal igång mellan de två parterna?
Nej, vi tror inte att han kommer att uträtta någonting med det här besöket.
Men inte varje försök ändå bättre än ingenting? Då skulle det vara någon som är neutral och inte den här Palme som
han är inte representativ
absolut
för det här. Han är verkligen inte representativ för det där.
Men mest är det kostnaderna och uppståndelsen kring Arafats besök som upprör.
Arafat har blivit emottagen större än en kung. Och han var stan i avstängd för hans skull. Och 300 poliser och jag vet
som
inte vad.
Alla skattemedalare, det är inte socialdemokratiska partiet som betalar.
Och han tycks bli ordentligt beskyddad. Det har man sett på TV. Det har man sett på TV igår.
Det finns alltså en slags försiktig optimism, som det heter på diplomatspråket, om utsikterna för framgång i de förhandlingar som nu pågår. De skulle ha fortsatt redan på måndag i Rabat i Marokko, men har uppskjutits till i början av maj. Och den här gången är det kung Hassan som har bollen.
Det var den 13 april 1983. Ryska ubåtar har under hela våren 1983 kränkt svensk territorialvatten enligt en ubåtskommission. Och vid presskonferens den 26 april alltså 1983 så lät vår statsminister Olof Palme så här.
Välkomna till denna presskonferens. Vi vill inleda den med ett uttalande. Sveriges territorium, våra inre vatten och våra kuster, våra militära skyddsområden och våra hamnar har utsatts för kränkningar av en främmande makt undervattensfartyg. Denna verksamhet står i strid med de regler som måste gälla i umgänget stater emellan. Det är vår skyldighet och vår bestämda föresats att med alla medel vi har till vårt förfogande hävda Sveriges territoriella integritet. Regeringen har idag mottagit ubåtsskyddskommissionens rapport. Utrikesnämnden har sammanträtt. Regeringen har överlämnat en protestnot till den sovjetiska regeringen. I noten framför den svenska regeringen sin skarpa protest mot de grova sovjetiska kränkningarna av Sveriges territoriella integritet. Detta är ett allvarligt brott mot folkrätten. De avsiktliga och olagliga försöken att utforska det svenska sjöterritoriet måste starkt fördömas. Vi har begärt att den sovjetiska regeringen att den till sin marin ger sådana instruktioner att kränkningarna av svenskt territorium upphör. Vi har också erinrat om de skärpta regler för skydd av det svenska sjöterritoriet och de ökade resurserna för att möta sådana kränkningar. Om en undervattensfartyg och dess besättning kommer till skada faller hela ansvaret på det land till vilket ubåten hör. Vi vill med detta klargöra att Sverige är berett att på alla sätt förhindra en upprepning av de kränkningar som förekommit mot vårt territorium. Sverige är alliansfritt i fred i avsikt att vara neutralt i krig. Detta är grunden för vår säkerhetspolitik. För att bevara respekten för vår hållning och för att kunna bidra till lugn i vår del av världen står vi orubbligt fast vid denna neutralitetspolitiska linje. Vår politik får inte på något håll skapa vare sig misstro eller förväntningar om avvikelse från den valda handlingslinjen. Allra minst får den ge grund för misstanken att svenskt territorium i en konflikt kan komma att användas av en annan makt. Förtroendet för vår beslutsamhet att med fasthet fullfölja neutralitetspolitiken är en stor tillgång för vårt land. Avgörande är att vi upprätthåller en fast tillit och en klar medvetenhet i omvärlden att Sverige med stöd av ett efter våra förhållanden starkt försvar bedriver en oberoende politik som håller oss utanför allianser i fredstid och ställer oss neutrala i krig. Det säkerhetspolitiska läget i Nordeuropa har i årtionden kännetecknats av låg militär spänning och stabilitet. För att denna situation ska bevaras krävs att stormakterna visar återhållsamhet i sitt militära uppträdande. Vi måste kräva att de respekterar grundläggande principer för staters territoriella integritet och avhåller sig från åtgärder som stör lugnet i vår del av Europa. Vi har diskuterat den här frågan, vår nord, mitt uttalande, i utrikesnämnden och med partiledarna. Min uppfattning är att jag i vår skarpa protest företräder en enad nation.
Vilka konsekvenser drar utredningen av ubåtskommissionens rapport?
Ja, för det första så innebär det en klar belastning i vårt förhållande till Sovjetunionen. För andra drar vi slutsatsen att vi skärper vår möjlighet att militärt motverka kränkningar och skärper våra möjligheter att med verkningseld ingripa mot kränkningar. Och vår protest ger vi uttryck för i den skarpa not som jag nyss har överlämnat till Sovjetunionens ambassadör i Sverige.
Det är så att Sovjetunionen med den här avsiktliga kränkningen har visat att
Sovjet inte respekterar Sveriges alliansfria politik i fred?
Jag tror att det är för långt att dra sådana slutsatser. Det är en kränkning av vår territoriella integritet som vi icke haft tillräckliga resurser att motverka. Och där vi har visat en viss mildhet i reaktionen till att börja med. Men nu så skärper vi våra möjligheter att ingripa mot kränkningar. Och dessutom så är ju måttet rågat när det gäller hanteringen av episoder. Som jag sa vid presskonferensen den 22 oktober. Den som kränker svenskt territorium får räkna med att regeringen kommer att beordra försvaret att söka sänka en sådant undervattensfartyg.
Olof Palme i skarp protest mot Sovjet. Hårda och klara fakta framförda av kommissionens ordförande Sven Andersson.
Vi konstaterar att det fanns ubåtar inne i Hårsfjärden och att inträngandet i fjärden förmodligen var en del av en samordnad ubåtsoperation över ett relativt stort geografiskt område. Denna samordnade operation kan i Stockholms skärgård ha omfattat 6 ubåtar, varav 3 var små miniubåtar av en dittills okänd typ.
De tidigare okända miniubåtarna har dels kunnat gå som en slags bandvagnar på botten, dels varit propellerdrivna med en förstärkt köl. Båda typerna har lämnat tydliga spår på botten som fotograferats efteråt av försvaret. Inne i själva Hårsfjärden fanns det som mest 3 ubåtar samtidigt enligt ubåtskommissionen. En av de 3 var en vanlig ubåt, en slags moderfarkost till de 2 bemannade miniubåtarna. Den stora ubåten lämnade Hårsfjärden direkt när den upptäcktes. Den andra efter ett par dagar. Den tredje ubåten, som också var av minityp, ådrog sig de flesta indikationerna och utsattes också för de flesta av de cirka 40 sjunkbomber som fälldes. Den försvann sen genom att med sina larvfötter rulla ut ur Hårsfjärden där normalt sett ingen ubåt borde kunna navigera. Kommissionen anser att det är fullt möjligt att hela operationen var ännu större än de 6 ubåtar man känner till. Bland annat var en miniubåt inne och rekognoserade långt inne i Stockholms hamn vid Kastellholmen i centrala Stockholm i slutet av september, alltså strax innan ubåtsjakten i Hårsfjärden. Dessutom var en annan miniubåt i närheten av Hårsfjärden i början av november, direkt efter det att ubåtsjakten hade upphört. Det har också varit flera andra ubåtskränkningar sedan dess, både i Stockholms skärgård och i Blekinge. Varifrån kom då ubåtarna? Ja, kommissionen har inga säkra bevis som till exempel fotografier eller upphittade föremål. Däremot finns det observationer, hydrofonljud, spår på botten och signalspaning. Allt detta pekar på att ubåtarna kommer från Warszawapakten.
Det faktum att Sovjetunionen har cirka 45 ubåtar av konventionell storlek i Östersjön, medan Polen endast har 4 och DDR inte har några alls, är en av flera faktorer som talar för att Warszawapakten i detta sammanhang väsentligen är liktydigt med Sovjetunionen.
Kommissionen pekar alltså ut ubåtarna som sovjetiska. Inga tecken tyder på att NATO-ubåtar skulle ha varit inblandade. Motiven till de omfattande kränkningarna vet man inte så mycket om, men kommissionen anser att mycket talar för att man i första hand bedrivit underrättelsetjänst om svenska försvarsanläggningar, mineringar och annat. Kommissionens slutsats blir att kränkningarna ökat oroväckande och att det svenska ubåtsförsvaret är otillräckligt. Nu behövs flera helikoptrar för ubåtsjakt och nya målsökande torpeder. 200-250 miljoner beräknas det kosta under en 5-årsperiod.
Mm. 19 oktober 1983. Storm över Västsverige.
Och väderprognosen som var kommit sist i den här sändningen berättar om att vinden håller i sig åtminstone till imorgon bitti då den långsamt väntas avta. Vi börjar den här sändningen med att be oss direkt till brandförsvarets ledningscentral för att därifrån få en lägesrapport. Anna Träning.
Ja, här på brandkåren i Göteborg så har situationen lugnat ner sig något nu. Enligt väderprognosen så har nämligen vindstyrkan kulminerat och vinden avtar. Tidigare under dagen har vindstyrkan nått 30 meter i sekunden och orkanbyar har förekommit. Men nu är vinden nere i cirka 20 meter i sekunden. Den hårda vinden och vindriktningen har gjort att vattenståndet ökat kraftigt och vatten har stigit in över kajkanten på flera håll i Göteborg. Och polisen har stängt av flera gator och leder. Nu har en del av de här gatorna öppnats igen, men Nils Klintberg på Göteborgspolisen, var är det fortfarande svårt att komma fram?
För närvarande har vi det mest besvärligaste ute på Oljevägen vid Skäll, där vi har måste stänga av på grund av att en del plåtar har blåst av. Vi dirigerar trafiken runt platsen och fungerar tillfredsställande för närvarande. Vi har fortfarande Fiskhamnsgatan avstängd, men det var inte heller några stora bekymmer eftersom man kan köra på Oskarsleden. Och vi har fortfarande några smågator borta vid partihallarna avstängda, men det var inte heller några stora problem. Vattenståndet har nu sjunkit ner till 103 centimeter över det normala och för ögonblicket är det alltså ingen risk att det ska bli några större översvämningar igen.
Tisdagen den 27 december 1983. Strömavbrott.
Dagens eko. Klockan 12:02 idag stannade halva Sverige.
Hallå, hallå. Alla våra kunder som är i butiken nu, i mörkret. Det är så att vad vi har hört från radion så är det så att strömmen har gått i södra och mellersta Sverige. Och detta är ett så stort strömavbrott så det är nog lite historiskt. Vi får be våra kunder att lämna butiken för det kommer att bli ganska långvarigt. Bara minst en timme till.
Ja, butiker utrymdes. Det blev stopp för tåg, tunnelbanor och taxi och överbelastning på larmcentralerna. Vi ägnar en stor del av ekot åt elavbrottet som lamslog hela Syd- och Mellansverige. Vidare, det låga barnafödandet i Sverige är ingen kris, säger LO-man. Dessutom ska ni få väderutsikterna i dagens eko. Men vi börjar alltså med strömavbrottet som drabbade hela Syd- och Mellansverige idag efter en överhettning vid en transformatorstation i Enköpingstrakten. Elavbrottet fick omedelbart konsekvenser, inte minst för kollektivtrafiken.
Ja, tågen är förstås försenade mellan 1 och 2 timmar i hela landet. Först klockan 15:30 kom strömmen tillbaka på hela järnvägsnätet. Och först vid 19-tiden ikväll beräknas de flesta tågen gå normalt. SJs dator är delvis obrukbar fortfarande. En del växlar och signaler måste därför ställas om manuellt, vilket bidrar till förseningarna. Pendeltågen i Stockholm går utan några större förseningar nu. En kvart eller 10 minuter omkring är förseningarna. Ett 30-tal pendeltåg och minst 15 tunnelbanetåg blev stående vid strömavbrottet och fick utrymmas på spåren. SL håller just nu på att försöka starta tunnelbanan igen. Söderut hoppas man vara igång vid 17-tiden. Västerut och norrut har man problem att få fram ström. Ingen av landets flygplatser drabbades särskilt hårt av strömavbrottet. Reservkraften fungerade normalt. Taxi i storstäderna har långa köer just nu eftersom datorerna inte funkar som de ska. De stora sjukhusen fungerar enligt TT normalt. Operations- och intensivvårds haft problem bara runt Örebro och Västerås. Telefonerna drivs ju av svagström och kan hållas igång med hjälp av batterier och andra elaggregat.
Per Andersson, orsaken till det här elavbrottet är så vitt vi vet nu en överhettning i en transformatorstation utanför Enköping som alltså lett till att strömmen i stora delar av Sverige kopplats bort.
Ja, det här började alltså vid Hamra transformatorstation utanför Enköping. Där kommer en stor 400 kV ledning från Norrland in. Och en del av strömmen transformeras om till 220 kV ledningar för Stockholm och andra delar av Mellansverige innan den stora ledningen fortsätter vidare söderut. Strax före klockan 1 idag på eftermiddagen upptäckte personalen vid Hamra under en rutinrond att det var fel på en så kallad frånskiljare på den stora inkommande ledningen ute i ställverket. Frånskiljaren används om man behöver koppla av ledningen för olika arbeten. Men nu verkar den överhettad. Den stod gnister och gick varm. Man beslöt att koppla om strömmen via reservbrytare. Och det sker inifrån kontrollrummet. Men när man gjorde den omkopplingen föll frånskiljararmen ner i marken. Personalen såg en flera meter högt eldsken när...